Ja, nu är det ju lite speciellt att tala över en påskdagstext. Men det är väl härligt att bli påmind om det så här, det som har hänt. Det hände ju för ganska länge sedan. Jag har lite olika urklipp som jag har med mig idag. Och jag ska läsa lite grann ifrån min andaktsbok Bibeln idag. Som rubrik där så står det, det ska vi fira. Och det är ju verkligen någonting som vi kan fira, uppståndelsen. Och där skriver en kommunister så här. Hos Matteus läser vi om en ängel, men där talas det om två kvinnor vid graven. Och hos Lukas är det två kvinnor och två änglar vid samma tillfälle. Och Johannes berättar också om två änglar, men där är Maria ensam vid graven. Vad ska man tro? Är detta verkligen trovärdigt? Det är sant att evangelierna är olika i detaljerna kring Jesu uppståndelse, men de är rörande överens om huvuddragen, tidpunkten, att kvinnorna var först att se och att de möttes av änglaväsen. När man ska avgöra trovärdigheten hos olika vittnens berättelser i en vanlig domstol så kan likheter i huvuddragen men olikheter i detaljer snarare stärka än sänka tillförlitligheten. De har alla upplevt något stort men har uppfattat det på lite olika sätt och deras berättelser är inte tillrättalagda. Det finns därför många goda skäl att tro på Jesu uppståndelse som en historisk verklighet. Gud vare tack för det, skriver jag i den här. Och sen hade jag ett urklipp som är skrivet av Göran Skytte, en gästkrönika. Och då så skriver han att han höll på med en bok, det var under förra året inför påsken. Och då så skriver han att det sista kapitlet i hans bok handlade just om uppståndelsen. Men han tyckte att det gick lite trögt för honom där, för han kunde inte få ihop evangelierna att gå ihop med uppståndelsen. Och han trodde att det var hans fel. Men han beskriver det att även om du tror att det är ditt fel också, så var lugn, det är inte fel på dig, skriver han. Inte heller är det fel på Bibeln och evangelierna. Men just på den här punkten om uppståndelse så är det mer eller mindre kaos. Och vi ska nog tacka för det, skriver Göran Skytte. På teologiskt språk så talar man om att harmonisera texter i Bibeln. Och man kan medge att texterna spretar åt olika håll och att det råder disharmoni mellan olika delar. Men man har som mål att skapa mer harmoni. Men när det gäller de här berättelserna om uppståndelsen så verkar det som att man har givit upp, säger han här. Det går inte att harmonisera. Och svårigheterna kan kännas oöverstigliga. Evangelierna klingar olika och de börjar och slutar olika. Ett visst tema kan vara ledande hos den ene evangelisten men helt frånvarande hos den andra eller tvärtom. Allt verkar vara dissonans, kaos. Men så skriver han vidare här att Nya testamentets berättelser om Jesu uppståndelse är mycket svåra. För att inte säga omöjliga att harmonisera. Det kanske kan vara så att kyrkfäderna medvetet avstod från att försöka. Självklart ställde jag mig genast den journalistiskt naturliga följdfrågan. Ökar eller minskar detta Nya testamentets trovärdighet på denna punkt? Jesu uppståndelse. Vad tror ni? Skriver han. Och så frågar han sina teologiska vägvisare i böckernas värld och i levande livet. Och de verkar vara i stort sett i ha samma uppfattning. De här många skillnaderna och olikheterna, den här mångfalden, den minskar inte trovärdigheten i vittnesbördet om Jesu uppståndelse. Tvärtom ger de mer trovärdighet. Och så citerar han ett citat här i slutet av Anders Sjöberg som tidigare var missionsföreståndare i EFS. Skulle Jesu uppståndelse vara ett påhittat faktum av Jesu lärjungar, så hade vi förmodligen haft berättelser som mycket mer liknade varandra. Mängden av infallsvinklar och ibland rätt stora spänningar mellan texterna i evangelierna vittnar mycket påtagligt om att den här händelsen, Jesu uppståndelse, är en faktisk historisk händelse. Det har hänt oavsett vi tror på det eller inte, säger Anders Sjöberg. Vi ska också fortsätta att läsa i den här texten som Ulf läste i förut, ifrån Johannes 20. Och jag tar vid där han slutade, för den bygger ju den här veckans texter på i 100 dagar med Jesus. Så jag läser ifrån Johannes 20 och ifrån den 11:e versen. Och ni som orkar och kan får gärna stå upp. Men Maria stod och grät utanför graven. Gråtande lutade hon sig in och fick då se två änglar i vita kläder sitta där Jesu kropp hade legat. En vid huvudet och en vid fötterna. Och det sa till henne: varför gråter du, kvinna? Hon svarade: de har flyttat bort min herre och jag vet inte var de har lagt honom. Och när hon hade sagt det så vände hon sig om och såg Jesus stå där. Men hon förstod inte att det var han. Jesus sa till henne: varför gråter du, kvinna? Vem letar du efter? Hon trodde att det var trädgårdsvakten och svarade: om det är du som har burit bort honom, herre, så säg mig var du har lagt honom så att jag kan hämta honom. Jesus sa till henne: Maria. Hon vände sig om och sa till honom: rabboni, det hebreiska och betyder mästare. Jesus sa: rör inte vid mig, jag har ännu inte stigit upp till min fader. Gå till mina bröder och säg dem att jag stiger upp till min fader och er fader, min Gud och er Gud. Och Maria från Magdala gick då till lärjungarna och talade om för dem att hon hade sett Herren och att han hade sagt detta till henne. På kvällen samma dag, den första i veckan, så satt lärjungarna bakom reglade dörrar av rädsla för judarna. Då kom Jesus och stod mitt ibland dem och sa till dem: frid åt er alla. Och sedan visade han dem sina händer och sin sida, och lärjungarna blev glada när de såg Herren. Jesus sa till dem igen: frid åt er alla. Som fadern har sänt mig sände jag er. Och sedan andades han på dem och sa: ta emot helig ande. Om ni förlåter någon hans synder så är de förlåtna, och om ni binder någon i hans synder så är han bunden. En av de 12, Thomas som kallades tvillingen, hade inte varit med när Jesus kom, och de andra lärjungarna sa nu till honom: vi har sett Herren. Men han sa: om jag inte får se spikhålen i hans händer och sticka fingret i spikhålen och sticka handen i hans sida, så tror jag det inte. En vecka senare så var lärjungarna samlade igen och Thomas var med. Då kom Jesus, trots att dörrarna var reglade, och stod mitt ibland dem och sa: frid åt er alla. Och därefter sa han till Thomas: räck hit ditt finger, här är mina händer. Räck ut din hand och stick den i min sida. Tvivla inte, utan tro. Då svarade Thomas: min Herre och min Gud. Och Jesus sa till honom: du tror därför att du har sett mig. Saliga det som inte har sett, men ändå tror. Varsågoda och sitt. Sabbaten hade varit mörk för Jesu vänner och deras tvivel var djupa. Och när kvinnorna kom till graven och berättade för de 11 att de, eller kom från graven och berättade för de 11 att de hade mött den uppståndne, så togs inte deras vittnesbörd emot direkt, utan de tänkte att ja, det var lite löst tal trots alla löften om uppståndelse. Men den här deras mörkaste dag var inte utan ljus, för det skulle komma en uppståndelsesmorgon. Och våran mörkaste dag är inte heller utan ljus, för mörkret besegrades på Golgata. Jesu vänner, de fick inte se honom omedelbart, utan först var det andra märkliga händelser som förkunnade dem att han hade uppstått. Stenen är bortvält. Den var mycket stor. Och den sten som ligger framför oss, nämligen döden, den är också stor. Men dödens sten är bortvält. Det har Jesus gjort. Och när du och jag vill ta emot det som han har gjort för oss, så kan vi faktiskt vara lugna inför döden. Sådant gör kärleken. Och av kärlek till dig och mig, till oss människor, så lyfter Jesus undan syndens och dödens tunga sten. Jesus Kristus är vårt liv och vår glädje. Det var ingen som var ögonvittne direkt till Jesu uppståndelse, men det var många sen som såg honom vara uppstånden. Och det handlar om Maria från Magdala och Herren. Hon kunde inte vänta på sina medsystrar och komma till graven först sedan det hade ljusnat, utan hon gav sig iväg så tidigt. Så att när hon kom till graven, då var det ännu rätt så mörkt. Men hon såg ändå där att stenen var borta. Och det gjorde henne kanske panikslagen. Och hon vågade då inte passera vakterna och gå fram till graven, utan istället så sprang hon till det här stället där Johannes och Petrus fanns. Och när de fick höra så rusade de till graven. Och på olika sätt så såg de att det var ingen i graven. De såg var svepningen låg och var bindlarna låg. Och redan den här tomma graven skapade en tro. Men snart så skulle de också få möta honom. Änglarna verkar ha haft bråttom den här morgonen också. Och det står att några fick se en ängel och andra fick se två. Och väktarna, de skälvde och var helt förskräckta och blev som döda. Men Herrens vänner fick höra ett underbart budskap. Jesus är uppstånden. Och de fick redan innan de mötte honom, så fick de uppdraget att berätta om att han var uppstånden. Den stora sanningen visade sig. Och lärjungarna, de fick träffa honom. Han flyttade sig från plats till plats och han uppenbarade och visade sig för grupp efter grupp, person efter person. Och allra först så visade han sig för Maria från Magdala. Tänk att hon fick se honom först. Och det kanske är ganska typiskt för Jesus att han först visade sig för henne. Hon hade lidit så mycket. Hon hade varit besatt och Jesus hade befriat henne ifrån 7 onda andar. Och efter den erfarenheten så hade hon alltid visat Jesus den största kärleken. Och Jesus visade henne sin stora kärlek. Vilket förhållande emellan de två. Den räddade och den befriade och den store räddaren och befriaren. Maria från Magdala och Herren. Nina från Alingsås och Herren. Kristin Frick från Frista och Herren. Du och Herren. Hur är ditt och mitt förhållande till honom, den uppståndne? Älskar vi honom? Visar vi honom det? Säger vi det någon gång till honom? Jag älskar dig Jesus. Jag vet du är min. I vers 13 i det jag läste så stod det att Maria, hon sa så här: de har flyttat bort min herre och jag vet inte var de har lagt honom. Och ibland så kanske det känns så. Jag vet inte var Jesus är, han är borta. Då får du och jag säga det. Säg det till någon i din närhet eller någon som du har förtroende för, att det känns som att Jesus är borta ifrån mig. Det är så skönt att få säga det till någon. Och så står det vidare att Maria, hon vände sig om. Hon vågade ändra position, hon vågade ändra läge. Och vi vet egentligen inte varför hon vände sig om. Kanske hon hörde några fotsteg eller upplevde att det är någon där bakom. Eller såg hon någonting hos änglarna kanske som tydde på att det var någon som fanns där bakom henne. Hon var inte stilla, hon tittade åt ett annat håll. Hon vände sig om. Hon fick som ett vidgat synfält, hon lyfte blicken. Och så såg hon att Jesus stod där, men hon förstod inte att det var han. Och ibland så kan jag också tycka det. Att jag kanske inte tror att det är han som står vid min sida. Och Jesus, han står vid din sida idag. Men du kanske inte förstår att det är han. Och så frågar han, varför gråter du kvinna? Varför gråter du man? Och Jesus, han ställde samma fråga som änglarna hade ställt. Maria, hon var trofast och kärleksfull, men hon hade liksom glömt av att Jesus hade berättat om sin död och uppståndelse. Har du och jag kanske också glömt vad han har sagt i sitt ord? Kanske att vi behöver läsa Bibeln på nytt igen. Bli påminna om vad han säger i sitt ord. Han brydde sig om Maria och han bryr sig om dig och mig. Vem letar du efter? Idag är det många som söker och man söker på olika sätt. Och i olika religioner och man söker och man söker. Och ibland så kanske vi är i den skaran av sökare också fastän vi har funnit Jesus. Vem söker du? Vem letar du efter? Och så fick Maria höra sitt namn. Tänk att det går att uttala ett namn på det sättet så att liksom alla minnena kommer fram. Och det gjorde Jesus nu. Han sa bara Maria och det räckte. Och han säger ditt namn idag och det räcker. Och så vände Maria sig om än en gång och det kanske måste ju innebära att hon hade vänt sig ifrån den som hon talade med och som hon inte kände igen. Är det möjligen så kanske ibland att du och jag vänder oss ifrån honom som vi ibland talar med? Och jag tror att han idag vill se dig och mig ansikte mot ansikte. Att han liksom vill hålla ditt ansikte mellan sina händer och säga ditt namn. Han har vänt sitt ansikte till dig. Och Maria, hon tog ödmjukt emot Jesu ord och så lydde hon sin mästare. Hon gick till de andra lärjungarna med budet om att Jesus lever. Och förr så, eller förr, men det var i min ungdom kanske, så det var ju ett tag sedan, då så sjöng Ingemar Olsson en sång. Som, ja, jag tror jag försöker mig på att sjunga den lite. Bakom låsta dörrar, 11 sorgsna män. Kvar av alla drömmar fanns inte en enda en. Döda då begraven var deras ledare. Då stod han mitt ibland dem, livslevande. Han sa, var inte rädda, ni ser att det är jag. Döden är besegrad, jag lever som jag sa. När ingen hade anat att det skulle ske, då stod han mitt ibland dem, livslevande. Gå ut i hela världen, berätta vad som skett. För dem som vandrar vilse, hjälp dem hitta rätt. Alla som ni möter, har ni något att ge? För jag ska vara med er livslevande. Även om ni gråter, även om ni ler, minns att ingenting kan skilja mig från er. Alltid när ni samlas, 2, 3 och fler, är jag mitt ibland er livslevande. Mitt i det låsta. Vi hörde om nyckeln förut Och då tänkte jag så här att ja, det kan också vara så här att vi sitter i ett rum av rädsla. Vi har låst för att vi är rädda. Och kanske inte den tryggheten då som Kristin pratade om förut. För mitt där i det låsta med reglade dörrar, ja, rädsla ger en instängdhet. Att vi inte vågar öppna upp. Och vi kanske stänger in våra känslor. Eller vi stoppar ner dem och sätter på locket och skruvar ordentligt. Men mitt i det här låsta, mitt i den här instängdheten, så kom Jesus. Och han visar vem han är. Och vad han har gjort för hela mänskligheten och för dig och mig. Och så tycker jag att det är så skönt att han säger frid åt er alla. Mitt i den här rädslan. Frid åt er alla. Jag har ett urklipp till här som jag har sparat. Och det är en tjej som heter Sonja Abrahamsson. Och hon är en sån här bloggare. Tydligen. Och har en sida som heter Hej Sonja. Och så stod det om henne. Det känns som att jag hade hamnat i ett läge där jag måste välja mellan att leva eller dö. Orden är dramatiska, men precis så kände Sonja Abrahamsson 2015 när hon satte sig för att skriva ett inlägg i sin blogg. Allt kändes så meningslöst, bara tomt. Sanningen hade just gått upp för henne att hon i mer än halva sitt liv hade gått i och ur depressioner i olika nyanser och hela tiden mått otroligt dåligt. Jag hade aldrig varit riktigt glad och jag orkade bara inte fortsätta så. Jag var tvungen att välja väg. Och så skrivs det om henne här att hon är en välkänd profil för många på sociala medier. Under signaturen Hej Sonja finns hon både på Facebook och Instagram. Men det är via sin blogg som hon har gjort sig ett namn. Och embryot till den drog hon igång för 12 år sedan. När hon fortfarande bodde i byn Lattikberg utanför Vilhelmina. Det var innan hon flyttade till Kungälv där hon bor idag med sina barn och deras pappa. Och så skriver hon vidare eller berättar här. Jag vågade inte gå ut. Jag ville bara sitta hemma. Bara någon tittade på mig så kändes det som att det brände i skinnet. Att lära känna folk kändes läskigt. Jag ville inte ha några nära relationer. Men den där augustidagen blev en vattendelare på mer än ett sätt. Jag hade läst att det fanns kraft i namnet Jesus. Så jag började be. Och utan någon förväntan på att det skulle funka, även om jag hoppades, så gick jag runt hemma i lägenheten och bad Jesus om hjälp. Att han skulle ta bort allt ont från mig, mitt självhat och min osäkerhet. Och sedan var det som att någon drog undan en gardin och efter att ha gått runt med en avgrundskänsla inom mig så slog det mig bara att Jesus lever. Jag blev så uppfylld av det. Och gick och tänkte, Jesus lever. Och hon strålar när hon pratar. Det första som hände när gardinen drogs bort, det var att hon kände en stark maning att gå till kyrkan. Hon som knappt vågade gå ut med soporna. Men jag fick kraft att klara av det. Och i början när jag blev frälst så ville jag hela tiden slita tag i folk och säga, han lever. Men så har jag ju min sociala fobi som jag fortfarande kämpar med. Så jag gör ju inte sånt. Men jag hade min blogg och där skrev jag. Och så står det vidare här om hennes liv lite grann. Men det tyckte jag var så härligt. Hon fick möta Jesus, den uppståndne. Sonja Abrahamsson och Herren. Och så går vi tillbaka till texten lite grann innan jag slutar. Han visade sig också för sina lärjungar. Han visade sina händer, han visade sin sida. Och så berättade lärjungarna för Thomas som inte var med. Vi har sett Herren. Thomas och Herren. Och hans bön var så här. Om jag inte får se spikhålen i hans händer och sticka fingret i spikhålen och sticka handen i hans sida så tror jag det inte. Och han var ju verkligen konkret i sin bön. Igår eftermiddag och igår kväll då var jag i Storsjöstrand och lyssnade bland annat på Carl-Erik Salberg. Och då talade han, och han har skrivit en litet häfte eller en bok om konkret bön. Och det får man ju säga att Thomas han bad konkret. Och det var säkert hans största önskan att han skulle kunna tro att det var sant att hans Herre levde. Och du och jag, vi får också vara så där konkreta i våra böner. En vecka senare. Och det var säkert en jättetuff vecka för Thomas. Många tvivel, kamp. Jag vill tro, men jag kan inte. Och kanske det är så att bakom dig ligger också en sån här tuff vecka. Jag skulle vilja våga tro. Jesus han verkar inte ha lika bråttom som vi. Men han svarar i rätt tid. Då kom Jesus, stod det. Och så sa han frid åt er alla. När tiden var inne. Gud han handlar olika med olika människor. Hans handlande med Thomas visade att han kände Thomas. Och hans handlande med Maria visade att han kände Maria. Och han känner också dig och mig. Och han visar sig för oss på olika sätt. Så att du och jag kan tro att han är verkligen uppstånden. Jesus är personlig. Och så svarade han Thomas med det som han hade bett om. Och så säger Jesus så här. Räck hit ditt finger. Här är mina händer. Räck ut din hand och stick den i min sida. Tvivla inte, utan tro. Och då så svarar Thomas, min Herre och min Gud. Göran Skytte och Herren. Maria från Magdala och Herren. Sonja Abrahamsson och Herren. Thomas och Herren. Och så får du sätta in ditt namn och Herren. Och så vill jag avsluta med välsignelsen. Herren välsignar oss och bevarar oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och är oss nådig. Herren vänder sitt ansikte till oss och ger oss sin frid.